Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Var det till slut och måndag och klockan är 14.04. Kalle, det var inte FIFA den här gången som gjorde att vi var lite sena.
Hey, breaking fucking news.
Ja, men alltså gossipladan tillbaks i studion. Och det är därför vi är sena, för det kom ett samtal. Hemligt sådant.
Hemligt sådant, men ja, fan, man är tillbaka i studion och with a bang direkt.
Ja, men det får man sannoliken lov att säga. Mm. Vi kittlade lite grann när Josip håller på att fippla med luren.
Verkligen, verkligen det. Och samtalet känns också extra spännande. Vi försökte liksom tjuvlyssna igenom vem det kan vara, vem det kunde vara på NNN, men det var svårt.
Vem golan är?
Ah, men vi fick inte reda på vem
det
golan
var,
är.
Tyvärr. Men vi räknar med ganska bra med Silly från Josip, och det kan vi väl säga direkt, Kalle, för jävla vad vi har gasat igång där.
Det är, ja, men alltså, siffrorna talar väl sitt tydliga språk, tycker jag. Det är jävla, vi rullar på. Och är det någonstans man ska liksom hålla koll om man vill veta precis allt som sker i Allsvenskan, då är det väl egentligen på Tuttosvenskans sociala medier, tycker jag, va?
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Ett litet tips till alla, som jag tror att alla som är med i chatten live faktiskt redan har koll på, är ju att prenumerera på vår YouTube-kanal så att man faktiskt är med när vi kör live. Ett hett jävla tips nu för tiden, Josip, är också att följa oss på Instagram. Mm. För där har vi växlat upp.
Fan vad det har gossats där.
Ja, men så in i.
Det är done deal här och ryktas där. Och det är emojis och det är sirener och bomber och fan och hans moster.
Ja, det är allt. Det är allt.
Jag har sagt en liten snygg selfie från dig, Svanberg.
Ja, men det kanske kommer. Faden är ju några dagar gammal.
Ja, men nästa gång.
Men då får vi lägga den där, ny fejden.
Då lägger vi den 18 plus emojin.
Ja, exakt. Med exakt. Och den här frukten.
Exakt.
Vad är det för frukt?
Frukten.
Aubergine.
Frukt. Tror du menar persikan?
Persikan ska också med. Ska tillägga.
Och där lilla dropp.
Ingen skräll att August har koll på den här typen av emojis.
Och så den där lilla droppgrejen, den som liksom skvätter lite.
Ja, verkligen.
En sån bild från Jocke från Mexiko.
Ja, det vill vi ha. Hörrni, det är ju semestertider i Totosvenskan. Vi har ju skickat Jocke till Mexiko. Vi skickar Tapper till Teneriffa. Säger en del också om löneskillnaderna de två emellan då, Jocke och Freddy. Och Tapper. Freddy i Thailand givetvis, yeah. Alltså det säger sig självt att han är kvar i Thai. Så att vi är en kort, men fan, vi ska väl göra avsnitt av det här ändå.
Absolut, det har nog hänt mycket efter lite stiltje där innan jul, så tycker jag att nu har det rasslat på ordentligt, inte minst på Sillefronten, så att Vi ska nog kunna pladdra på här ett tag, det tror jag.
Förra veckan, i slutet av den i alla fall, så torsdag fredag, så var det jävlar i mig gaspedal på Silly-nyheterna. Inte bara från vårt håll, utan även från liksom de gamla i gamet, Disco och det gänget. Liksom. Anne Lavdic har sina nyheter där också. Josip, du har ju dina också. Vi har ju kunnat avslöja en del grejer, mestadels tack vare dig. Samuel Brolin, till exempel, finns högt upp på FCKs önskelista. Vad du säger där?
Ja, kom ju info sent igår om att det var liksom bekräftat från danskt håll att det inte bara är intresse, utan det faktiskt är liksom konkret. Och där är väl storyn då att Matty Ryan, som då är målvakt i Köpenhamn nu, som är australiensisk landslagsmålvakt. Där har väl varit väldigt tydligt att FCK är en mellanstation och sen ska han vidare. Han har också väldigt hög lön, som jag förstått det i Danmark, så var Extrabladet som skrev i morse.
Och han är dessutom bänkad nu för den här...
Kamil Grabara. Exakt. Och de två har ju inte världens bästa relation.
Nej, de heller. Två har ju en beef. Ja. Ja. Ni märkte ju den under VM.
Exakt.
Dra storyn.
Nej, det var väl att det var vem som skulle stå och inte. Och det var vissa uttalanden. Och så kom det någon syrlig tweet, jag tror från Grabara, som sa att it's all about politics.
Ja, Ryan hade väl sagt att det handlar om politik, varför han inte har fått stå i FCK.
Ja, precis. Mm.
Och sen så stod ju han för en tavla, om det var i matchen mot... mot när de förlorade...
Matt Ryan, målvakt i Australien.
Exakt, han stod för en jättetavla och då twittrade den här polska målvakten.
Han skrev, must have been politics, for sure.
Ja, exakt.
Och de två är alltså kollegor i klubblaget.
Klart, det är en speciell situation sen när de kommer till den danska...
Klart att de inte är kollegor när januarifönstret är slut. Så, utan istället kanske då Kamil Grabara får Samuel Brolin som andra slips då.
Precis, och då finns ju också Carl-Johan Jonsson, svensk bekanting där, som nu, eller som vars kontrakt går ut snart och som är liksom sakta men säkert har fasats ut och ses väl som...
Han borde väl se allsvenskan i så fall, det känns
absolut,
det
liksom. Absolut inte omöjligt. Kan ju bli, det beror på vem som letar, men vad som händer med Dovin, så kan ju Bayern vara där och hugga. Absolut.
Just det. De gillar ju att kika i Skåne och Danmark.
Ja, Djurgården är ju också, finns där, men vad som händer med Idel Zetterström, Vasiotin har lämnat, och Picornell som är liksom på tillväxt fortfarande. Så det är, en Stockholmsflytt är inte utesluten. Sen tror, alltså, med lönevana och allting vad man har gjort i Danmark och ändå liksom i landslagsdiskussionen och sådär, så tror jag att han vill fortsätta ett tag till utomlands.
Vi var, det här säger jag med stolthet, Toto-svenskan var först med att rapportera om detta intresse.
En liten snygg Insta-post.
Jajamensan. Och sen så snappades ju den upp av dansk media som fyller i, och det började prata om en prislapp på men strax under 10 miljoner, 7,5.
Ja,
får ändå anses som en ganska bra affär för AIK. För jag menar, AIK har Kristoffer Nordfeldt, AIK har förlängt med Budomir Janosevic. Mm. Att sälja en målvakt som inte har gjort en enda match i klubben för 7,5 miljoner. Det är väl inga som har någon vidare försäljningsklausul på Samuel Brolin, så det får ju anses vara då, bra business.
Precis, och då fyra låneperioder i diverse, det är ju det är Vasalund, det är Akro och det är dubbelt i Mjällby.
Mm.
Så ja, det är just den här, alltså om man ska rita någon form av idealkarta hur ett lån ska fungera, så är det väl just så här.
Ja, det är väl kanske då, August, att han skulle få lite speltid även i AIK. Är du bitter på något sätt över att Samuel Brolin ser ut att lämna?
Nej, jag tycker att det är svårt att vara det. Det är klart att man i en liksom ideal situation så hade han väl gjort två säsonger och vunnit en titel med AIK, som man vill med alla sina unga spelare. Men det är bara att förstå att i en stor klubb primärt, där vi lånar ut spelare till mindre klubbar, precis som Malmö gjorde med Amin Sarr till exempel, det är klart att man hade önskat att de hade fått slå ordentligt i det laget som de någonstans är fostrade i. Men det är en del av fotbollsverkligheten. Jag tycker att snarare så att svenska klubbar borde jobba ännu mer så att man har fler yngre spelare som får speltid i mindre klubbar, och kan man kapitalisera på det. Ibland kommer det vara via en sista anhalt sin egen klubb, ibland inte. Jag har svårt att tycka att det är jättetråkigt. Samuel Brolin är också så tidigt ut i andra klubbar, så att man har inte riktigt hunnit bilda sig en relation med honom eller få några starkare känslor kring honom. I alla fall har inte jag gjort det. Så att jag tycker väl att det är en bra ekonomisk affär. Vi kommer förmodligen ha en fortsatt god relation med honom framöver.
Och om sen han, så här, ska vända trist hem igen. Med tajmingen bara.
Ja.
För att jag menar, tanken var ju för AIKs del när Samuel Brolin var på lån i Mjällby sommaren 2021, när AIK plockar hem Kristoffer Nordfeldt och skriver ett halvårsavtal. Då var väl tanken, gissar jag, att Nordfeldt skulle vara här i ett halvår. Samuel Brolin skulle spela fotboll i Mjällby. Den vintern skulle Nordfeldt vidare ut och sen Brolin tillbaka. Så blev det inte, för Nordfeldt förlängde sitt avtal och får man möjlighet att förlänga ett avtal med en målvakt som är så bra som Kristoffer Nordfeldt, då blir det ju taskig timing för Samuel Brolin.
Och då blir det också moment 22 att han är ju för bra för att vara backup.
Ja, men verkligen. Alltså de liksom, och han är ung, han behöver spela.
Det dels stämmer också att liksom all den utlåningen i Mjällby, det ledde ju ändå till U21-landslaget. Det ledde liksom till given startplats. Exakt. Det ledde till allt detta. Och då, som du säger, ekonomisk vinning. Det är som Lex Sar, eller som vissa i Malmö är rädda för nu, att det ska bli liksom samma med Nanasi. Att Kalmar blev liksom hans stora genombrott. Och sen får vi kanske se honom om 5-6 år, vem vet. Men ja, tiden får väl utvisa.
Fler grejer då som har droppats från våran del i alla fall är ju att Halmstad gick bet på en mittback som de trodde att de skulle gå bet på. Och det var inte vanliga anledningar till det, utan en missad läkarundersökning.
Ja, den är faktiskt...
Det sitter kall och myser lite.
Nej, men du sa att de gick bet på en person de trodde att de skulle gå bet på.
Ja, de trodde att de skulle signa. Nu är det måndag hela veckan. Det är försäsong även för oss. Man drar några felpassningar.
Grimagen från Kalle nere i hörnet.
Lilla Rugge, lilla besserwissen här.
Nej, men jag vet, det var så jävla...
Fattade väl vad jag menar?
Ja, det var så jävla osoft gjort, men förlåt.
Men jag såg att du funderade. Ja, du funderade ett par sekunder. Vad är det jag som är dum i huvudet?
Eller? Säger. Halmstad trodde att de skulle signa, vad heter han, Kvile?
Sigurd Kvile från Bodø Glimt. Mittback. Och duktig sådan. God renommé, vad man har förstått från Norge också. Att allting var i princip färdigt. Och sen då The Failed Medical. Och i det här fallet är det en gammal knäskada som Kville brottas med. Bodø hade gjort en bedömning om att när han skulle kunna vara tillbaka. Liksom hur nära det var spel. Och jag vet inte om Bodø var slarviga eller bara liksom ville få iväg honom. Men Halmstad och folk med koll på knän går ju hand i hand i Simon Bakui. Otrolig knäguru och sjukgymnast i största allmänhet.
Jävla mäktigt att vara knäguru.
Väldigt många, både allsvenska och utländska spelare, eller svenskar utomlands, som kommer till honom och kör sin rehab. Tittade lite på knät, knackade lite och sa att nej, min son, här finns det inte speltid förrän fram till sommaren, och då blir det ingenting. Så det sprack, och Halmstad får jaga vidare. Josef Baffo, kontraktslös nu, ville inte förlänga med Halmstad, ryktades till Peking, som vi varit inne på tidigare också. Så ja, delikata problem. Däremot ska jag också säga nu, när vi ändå har Halmstad på tråden, går intensiva rykten om att Rory Delap från Superettan, det vill säga Gustav Friberg i Skövde, långinkastargud.
Jag trodde för en sekund att det var att de hade plockat Delap, alltså lirar han fortfarande?
Nej, han, eller då Friberg, ska ha siktats i Halmstad och runt Örjans vall. Oklart om det är en deal på gång eller om det bara är för att bekanta
fina
sig lite.
Fina paparazzi, ja. Liksom, han har siktats. Ja. Jag såg honom gå längs, vad heter kanaljäveln?
Det är väl Nissan, va?
Just det, precis. Så jävla dålig på geografin.
Lite på spåret, alltså.
Ja, men precis. Ja. Men de har ju också gjort klart med Viktor Granat från Västerås, som ska göra målen då. Gjorde över 20 mål i Superettan.
Precis, och där var det ju snack om, eller det var rykten om en utlandsflytt som inte blev av då. Men att, där har man förstått, det var Disco skrev igår också, att det var en prislapp runt 2 miljoner. Hörde att det kan till och med gå upp mot 2,5 om alla de här bonusarna och klausulerna aktiveras.
Men då ska nog göra ganska många mål. Så taktiken från Halmstad är klar då. Kasta långa inkast på Viktor Granat.
Där har vi det.
Där har vi spelidé 2023.
Perfekt Halmstad-anfallare. Alltså, det finns ingen anfallare i det här landet som hade passat så bra i Halmstad som Viktor Granat. Alltså, skriker liksom en ny Micke Boman.
Ja, faktiskt.
Men 24 mål i VSK som blev nia i Superettan. Så det var inte liksom ett topplag i den serien.
Det är inget det man pissar
ändå
bort. Alltså.
Det är ändå bra facit, får man säga.
Det får man lov att säga. Hörrni, vi har inte pratat så mycket Malmö på den här sidan nyår med tanke på... Vad garvar du åt nu då, Kalle?
Chatten och bara, fan, har ni sagt något om Djuren?
Ja, men nej. Lugn nu.
Det har
heller inte hänt jättemycket där. Jo, nu går de i taket för Haris Radetinac har förlängt sitt kontrakt. Evigt unge Haris Radetinac. Ja, det var väl givet att han skulle göra det. Så att grattis alla Djurgården, ni får behålla Haris. Derbykungen,
ja, eller vad är han nu? Ja, fyra nya chanser för Harris. Det är man ändå glad att han har fått möjligheten här att vinna ett derby mot AIK. Vi får väl se om han tar den.
Perfekt, tutto-svenskarna anda att återigen hoppa på folk som inte kan försvara.
Jo, men Freddy är också på en strand i Thailand. Han får fan ta det.
Nu väckte ni chatten, kan jag säga.
Tjenare chatten.
Kom då gnagas vi.
Ja, det säger de varje år. Vi vet hur det brukar sluta. Jag tänkte gå till Malmö. Kan jag få göra det utan att chatten lägger sig i? Är det okej? Okay? Nej, det kommer väl
vi behöver åsikter. Inga körscheman. Vi kan
nej,
bara låta
vi,
chatten.
Bara liksom. Låta chatten. Nej, men vi kör ju lite silly svep här, Jossi Bladan. Mm. Vad är latest news i Malmö? Det snackas ju en hel del där nere.
Det gör det. Och as of now, för att knyta tillbaka till det här lilla breaking-läget, ska vi lägga en liten sån.
Kan vi få någon, har du en trumvirvel, Kalle?
Inte
du får en motsling. Du får en motsling.
Ja, 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 faktiskt.
Okej. Okay. Jävlar vad dramatiskt.
Håll i er nu.
Nej, det har ju varit långt och eller det är ganska dåligt bevarad hemlighet att Taha Ali ryktats till Malmö. Han har förklarats vara klar av både en och två källor. Och Disco var först och sen så var det podden och journalisten som vad heter det? Podden som heter Halvlek med Jazz som bekräftade att det var läkarundersökning idag och så vidare. Och nu är affären helt i hamn, kan vi berätta. Taha Ali kommer tillhöra Malmö FF. Han presenteras på Malmös premiärträning ikväll. Och kostar alltså sammanlagt då övergångssumma, diverse bonusar som enligt uppgifter ska vara ganska lätta att uppfylla, antal starter, mål och så vidare. Och en rätt rejäl vidareförsäljningsklausul till Helsingborg, runt 10 miljoner kronor, eller ganska exakt 10 miljoner. Så att det är
en prislapp det.
Det är en prislapp.
Det är en prislapp det.
Ja, så avslutar vi motslingan abrupt där. 10 millar för Taha Ali. Och det som gör att priset skenar iväg här då är ju då att HIF har varit väldigt hårda med att de gav väldigt mycket pengar. Eller förhållandevis mycket pengar när han kom från Örebro. Och han har suttit på ett långt kontrakt. Och Malmö, det här ska då enligt källor har varit ett tydligt önskemål från Henrik Rydström. Så det är en tränarspelare. Mm-hmm. Och då att man ska ha som outtalat om det ska vara, om man räknar honom som start eller som någon form av rotation till en början och så vidare. Men någonting som Malmö har saknat lite grann, eller saknat på det sättet som man vet att Taha har i sig i sina höjder, men också en fundamentalt annorlunda jämfört med Berget och Sören Rex. Så nu finns det alltså Sebastian Nanasi, Patriot Seidio och Taha Ali som kan liksom spela på båda kanterna lite grann. Där kanske Nanasi och Taha utgår från vänster och Seidio till höger. Men likväl, det här är liksom, det börjar ju lukta lite Emil Forsberg, Jimmy Durmas, den typen av spelare. Att det ska gå fort fram, det ska vara lite flär, det ska vara teknik och det ska vara lite det oväntade helt enkelt. Och då, vad man har förstått, varför Malmö är så angelägna om Taha, eller varför Rydström gillar Taha så mycket, är just den här, alltså, det irrationella, men även det här att om han har lyckats göra det så eller, relativt bra i miljöer och omgivningar där medspelarna har varit ganska begränsade.
Begränsade, då är du väldigt snäll.
Då är jag snäll, men nu försöker jag vara diplomatisk här. Begränsade, då är liksom så här, vad kan då höjden bli om man är i MFF? Alltså där liksom fotbolls-IQ'n och farten och tempot och liksom allting annat är på en ganska mycket högre höjd. Så det är därför också. Men priset kommer ju diskuteras nu i chatten eller på Twitter eller i diverse olika forum. 10 miljoner. Jag kan tycka att det är liksom lite på gränsen. Men om man vänder på det, den höjden som Taha har, det var Jonas Hansson på Fotboll Skåne. Så här, antal dribblingar eller successful dribbles eller vad det var. Någonting som,
han är ju överlägsen alltså, i serien en mot
iväg,
en.
Alltså så sticker ju iväg i den. Och det är väl kanske det man tittar på också. Att
ja, ja.
Får man det att klaffa, då kommer pengarna också.
Ja, och så här, mina 5 cent på den här övergången är väl att så här, det som jag kan tycka är lite svagt kanske, det är om man betalar 10 miljoner för Taha Ali, då kanske man ska stryka den där eller vidareförsäljningsklausulen. För det kan bli väldigt mycket pengar i slutändan till Helsingborg ifall det klaffar. Men som värvning i sig, nu ska jag göra någonting vi brukar göra i Toto-svenskan, nämligen att hänga ut folk som inte är här. Jag hade ju en diskussion med Marcus Tapper om det här. Han tycker ju Malmö är galna som liksom kastar Jo Ingeberget men plockar in Taha Ali för stora pengar. Jag tycker nog fan att Malmö gör helt jävla rätt här. Dels är det en yngre spelare och dels så är det en sån spelare som jag hade jättegärna sett honom i AIK. För att det är en spelare som bryter ett mönster. Taha Ali är inte en spelare som ska starta 30 matcher och vara bärande spelare i Malmö FF. Men mot lågt stående motstånd eller lag där Malmö kan ges kontringsmöjligheter och han kan sätta sig en mot en situationer. Det är ju en perfekt jävla truppspelare att ha. När saker och ting låser sig, när spelet, liksom, man lyckas inte bryta ner en motståndare. Det är en supergubbe att ha in. Hade han kostat 5 miljoner, då hade jag varit lite bitter över att AIK inte var där. AIK kanske klart inte betalat 10 miljoner för Taha Ali. AIK var väl där och var intresserad och allt vad det var. Hade han kostat 2-5, absolut. Då hade jag tyckt att så här, varför högg inte AIK? Mm. Och jag menar 2-5 miljoner för AIK, det är ju typ 10 miljoner för Malmö FF.
Exakt, så det är det man glömmer bort. Att man sätter Malmös prislapp lite grann i en bredare allsvensk kontext. Men där måste man ju ha, det har vi pratat om massa här och även liksom klubbföreträdare har pratat om det, att Malmö, när de vill köpa en spelare, det är inte som att Norrköping eller Hammarby hör av sig, även om de också har mycket pengar. Mm. Utan det är någonting annat. Varje klubb vet det. I det här fallet dessutom när det är Helsingborg, en stor rival. Mm. Det är klart att Granen och de är sådär, absolut, här, 10 miljoner får ni honom. Mm. För att de vet att Malmö är den enda klubben i Sverige förmodligen som köper för det priset. Mm. Så att det är också en aspekt att ha med sig. Och jag är väl också inne på att jag tror inte att det är så dum värvning. De tapper och de som tycker att det här är ett skämt, de pekar såklart på att vad gjorde han till slut? Ja. Typ 3 poäng i allsvenskan där han ändå liksom, han fick bollen varje gång Helsingborg hade bollen. Men det var också ett uselt Helsingborg.
Han var den enda som kunde behandla bollen, ja, i Helsingborg.
Ja, det var ju så extremt tydligt. Så att jag tror att Malmö har ju också råd på ett annat sätt att du ska vara utslagsgivande var 50 match. Är du det så är det bra nog. Mm. För att det finns så mycket annan kvalitet i den här truppen. Så att de gånger du har en dålig dag, vilket det ska gudarna veta att det har Taha Ali, men då är det Mustafa Zeidan och Isak Kiese Thelin istället för liksom Anthony van der Hurk och Lingman eller vad de nu hette i Helsingborg. Ja. Alltså, det är en helt annan trupp i stort. Så att jag menar, man har råd med det på ett annat sätt i Malmö FF. Så att jag tycker nog också att det är en... Det är inte så att jag darrar, men jag förstår värvningen. Mm.
Och en annan aspekt som jag tänkt på när du pratar nu också, att Taha med sin spelstil också, alltså om man ska kategorisera det så eller använda en sliten klyscha, det är en konstgrässpelare. Jag var på matchen med Helsingborg-Djurgården här på Tele2 där han gjorde bokstavligen vad han ville med vem som helst. Det är också en egenskap som Malmö kommer behöva den här säsongen, att kunna komma till Tele2 eller kunna komma till de här keffa konstgräsplanerna och inte behöva noja över att okej, nu ligger de lågt, nu kan vi liksom inte, och det är underlag och hela det här snacket, utan gå ut och så har du någon som kan det här utan och innan. Och som du nämner, kombinationen med Zeidan eller med AC, överlapp Kiese Thelin eller Boja om någon går i djupled. Ja, you tell me.
Men ja, och så här, vill Rydström ha honom så är det en signal som är så god som någon, att hade Taha Ali kommit till en tränare som är så här, att det är en sportchefsvärvning. Jag kan tänka mig att Taha Ali är en spelartyp som vissa tränare är så här, vad ska jag med honom till? Och vissa tränare är, jag älskar honom. Mm. Är tränaren så att han älskar Taha Ali, då tror jag absolut att det kan bli en succé. Inte att Taha Ali gör 15 mål och 18 assist i Allsvenskan, för det är inte det, min förväntning ligger inte där på honom. Men som du är inne på, August, att så här, var tredje, var femte match så ska han starta eller hoppa in och göra skillnad för Malmö. Han är inte värvad som en nyckelspelare, exakt, på det sättet.
Och kan han bli liksom hälften eller 75% av det liksom Jonathan Ring blev i Kalmar under Rydström, då är det bara hatten av. Då är det bara liksom att tacka och ta emot, och då kommer buden komma till slut också.
Alltså, ja, definitivt.
Nu är det ju allsvenskan vi pratar om, men om vi tar Helsingborgs perspektivet på det här då. Vad tänker ni kring,
alltså, ja, kring hela följer man Olof Möller lite grann, så verkar ju inte han allt för bitter över den här övergången. För det ska ju fan i mig sägas, det är inte ofta vi ser övergångar mellan Helsingborg och Malmö. Det var länge sedan nu väl som det hände. Stockholmsklubbar händer det ju extremt sällan också, men alltså, ska Olof Möller få vara liksom mallen för hur Helsingborgs supportrar tänker, så verkar det ju inte vara... Alltså, de verkar vara lite så här, fan, vi kunde fått lite mer betalt, men då har det pratat om 7 miljoner. Nu har du uppgifter på att det är uppemot 10 miljoner med ganska lätta uppnådda bonusar och dessutom en hög vidareförsäljningsklausul. Det är en Stockholmskille. Han har gjort 1 år i Helsingborg. Helsingborg har dessutom åkt ur allsvenskan. Det är inte så att Taha Ali räddade Helsingborg kvar med sina 10 mål och 8 assist.
Exakt.
Och sen drar...
Det tycker jag man märker, att det färgar ju helsingborgarnas känsla och inställning till den här övergången. Att de känner lite så här, vet ni vad, plocka Taha Ali. Han var jättebra där mot Djurgården, men att de med allt som hände och de åkte till slut ur.
Han är inte en av deras gubbar.
Nej, han är inte en av deras gubbar. Och svart på vitt. Svart på vitt så blev det 3 poäng eller vad det var för Tali under säsongen. Och då väljer ju såklart, vilket jag köper, Helsingborgarna, det perspektivet att 10 miljoner för en spelare som gjorde 2 mål på 30 matcher. Varsågoda om ni vill betala det. Det är helt okej för oss.
Mm. Ja, helt annat än när det var när Tern gick, till exempel.
Ja, men verkligen.
Det är liksom en annan historia.
Definitivt. Exakt. Ja. Vad har vi för Judas vi minns annars? Vem är favorit-Judas?
Sjukt. På tal om, vi sitter här och säger alltså att Tali, liksom, det finns ingen koppling till HIF överhuvudtaget än 30 matcher i Allsvenskan.
Men det är ändå en Judas-övergång.
En övergång.
Alltså, man går från Helsingborg
ja, det är
raka vägen
flytten.
Till
ja. Ja, men vet ni vad den är? Det är väl Skånes version av Kennedy Igbananike som ju också liksom lämnade liksom lite oönskade Djurgården. Alltså,
han fick ju spela reservlaget i
Djurgården. Exakt. Alltså, den övergången rörde ju inte upp så mycket känslor som den kanske borde ha gjort utifrån att det ändå var en övergång från Djurgården till AIK. Alltså, det var inte så att Kennedy...
Ja, men det var så att Djurgårdarna garvade ju. Och ja, AIK-arna var så här, vad ska vi med honom
till? Det var inte så att Kennedy behövde gå med luva på stan. Liksom,
nej.
Utan han, det var liksom, han fuck you och ditt jävla gnagarsvin. Och sen gick de vidare. Ja. Det är lite samma känsla med Tali här. Att det kommer vara... Det är lite sådär, ja, men dra åt helvete då, men ja, vi skiter i det.
Och då var det mer tjafs med liksom, när Martin Olsson gick. Och då var ändå Martin Olsson, årets HIF-are i Helsingborg, gick till Häcken och sen till Malmö.
Ja, det är
men
sant.
Det är liksom, han är från stan och allting sånt.
Ja, det blir
han
grejen.
Är ett större svek.
Det är ju ett större, om man ska se det så. Mm.
Men vad har vi för någonting? Alltså Simon Tern är ju ett
det är väl exempel. Kanske det tydligaste.
Det är väl det bästa Skåne-exemplet. Ja. Nu kanske vi är historielösa här, men om vi tar i någorlunda så...
Han fick ju liksom hängd dock. Ja, exakt. Liksom hela den här exakt. Grejen.
Den var ju
känslig
sen på riktigt. Sen är det ju liksom, way back har ju spelare gått igår. Det finns en gammal ramsa när Janne Möller, ikoniska MFF-målvakten, skulle varva ner. Och då går han sen, när vi vann guld och Jan han sa, nu ska jag ta det lugnt ett tag och varva ner i division 3 och gissa var han hamnade i Sundets pärla och så vidare och så vidare. Så att de grejerna har ju bara funnits tidigare, men det har ju liksom byggts upp under åren. Och det var ju också, Tern var extra känslig med de sportsliga framgångarna, direkta konkurrenter, väldigt mycket liksom upphåsning kring allt möjligt, alltså både på och utanför planen. Så det är väl det absolut.
Tern har vi ju valt, och det har jag varit inne på tidigare. Där har man ju valt, det där var ju starten för Terns karriär lite grann. Det var ju Värnamo, sen Helsingborg, sen Malmö, väl. Det var väl den vägen han gick.
Mm.
Och sen blev det AIK, och sen Peking, och nu Blåvitt. Vi har väl fortfarande en förhoppning om att han ska beta av Djurgården och Bayern också. Så att han drar liksom hela...
En av dem.
Alltså, dra hela jävla varvet.
Ja. Det hade varit mäktigt. Ja, man har ju trott det, men nu börjar det väl kännas som att det blir väl Värnet, va? Nästa klubb. Om man ska försöka se det, eller?
Det får vi se. Det är tisdags och följer man Toto-svenskan på Instagram, August, så har du sett att det ryktas som att Tern är på väg bort.
Ja.
Men kanske att Bosse lyfter luren.
Ja, jag har svårt att se. Alltså att han är på väg bort kan jag köpa, men att han ska gå till Djurgården eller Bayern, det vet fan.
Jag hoppas. Jag säger inte att det är så. Jag hoppas att det blir så.
Ja. Sebastian Egoren är ju en klassisk, liksom, såklart, om man ska gå upp till Stockholm. Han lyckades ju med bedriften att bli hatad i båda klubbar. Det är ju, när man som AIK ska summera de sämsta värvningarna i våran klubbs historia,
han är där.
Så är han ju där uppe. Mm. Han fick ju alltså en ramsa som gick skicka hem Egoren. Det har ju ändå någonting, att man stod och garmade det efter 3 omgångar där.
Men det var ju också där och då man lärde sig att de spelare som inte är från Sverige, alltså man ska inte ta dem så mycket till hjärtat, för de bryr sig inte så mycket om den klubben de spelar i, även om de gärna vill få det att framstå som det. Så jag menar Niko Djurdjic. Mm. Han är liksom Helsingborg, Malmö, Bayern. Till och med Bayern tog honom till sitt hjärta. De vet ju om att han skulle sätta på sig den där Djurgårdströjan alla dagar i veckan. Ja. Om pengarna var rätt. Mohamed Bangoura fick vi lära oss att så här, det var inga problem att dra på sig den där Elfsborgströjan. Så att liksom, jag menar, att ha den förväntningen och ta utländska spelare till sitt hjärta. Jag har liksom slutat med det. Det är ingen idé.
Alltså om Taha Ali och Kennedy Igbananike liksom få någonstans stå för de övergångar som har inte mött så kraftiga reaktioner, och vilket har kanske varit rimligt, så är väl inte Sebastian Egoren ett bra exempel på, var det inte lite väl sura miner från Bayern-led? Han var väl i Bayern i typ 2 säsonger innan han var i
lite så faktiskt
i Villarreal eller vad fan det var. Ja, men så sa han i en intervju sen på Hammarby, och det gjorde att de kände att de hade någon form av ensamrätt på honom. Alltså jag fattar att de var snea och tycker att han var en svikare. Men besöka Skytteholm för träningen för att sänka Sebastian Egeren, det tycker till och med jag som ändå kan gilla sånt där, var lite väl.
Det var lite väl. Det var faktiskt lite väl. Men du Josef, vi ska ringa lite folk också. Jonathan Levi ska vi ringa. Vi ska ringa Isak Edén vid tretiden där någonstans va? Och kolla lite tempen på Borås. Men Adinalic måste jag kolla med dig.
Yes.
För det blev ju, och fan ju Inge Berget. Mm. Ingen förlängning med Berget. Får se vad han tar vägen. Men ja. Adinalic klar för Bayern.
Yes. Jag tycker det, om vi pratade om Tahali som klockren in och ju Inge Berget som klockren ut, så är ju Adinalic en, eller...
Lite vattendelare, va?
Nej, jag skulle inte påstå det. De allra flesta som man har sett är ganska kritiska till liksom, eller så här ja, okej. Okay. Alltså så, ja, vi släppte. Han har varit en så här, ganska oförtjänt, enligt mig i alla fall, ganska oförtjänt sån här hackkyckling. För att han har ett kroppsspråk som ser lite arrogant och nonchalant ut. Men om man tittar på liksom hans siffror i förhållande till speltid innan skadan, så är det är nästintill outstanding. Och han blev, jag kommer ihåg, han fick väldigt mycket kritik i början i Malmö när han väl fick spela, att beslutsfattandet inte var helt hundra alltid, att han passade istället för att skjuta och tvärtom. Men det blev väldigt mycket bättre efter att han kom med i landslaget och började då växa in i det mer och mer, och såg väldigt bra ut på våren där, trots att Malmö var skit. Och sen hände den här
knäskadan borta mot Värnamo.
Exakt, när han fastnade, vad är det med dobbarna mellan löparbanan och gräset där ute, och man såg direkt att det här är
tack
och godnatt. Tack och lov, om man ska se det ur det sportsliga. Rehaben verkar gå bra. Och med ett utgående kontrakt i Malmö där det låg ett förslag på bordet som jag fattat är 1+1. Och då, alltså levde ganska länge. Men sen samtidigt, om Bayern kommer och du får en helt annan truppstatus, eller hur de väljer nu att sälja in det till dig. Säkert alltså bra med pengar, någon sign-on. Alltså, jag förstår honom till 100%, men att folk går liksom all in och kallar honom det ena och det andra i sociala medier och hänger ut till höger och vänster. Jag vet inte riktigt om det är proportionerligt i förhållande till... Liksom, han har varit i klubben i 4 år.
Ja, exakt. Man går bort sig lite. Man tänker att han är en av era. Han är från dina hemtrakter.
Ja, det är
ju en Sölvesborg med jävla kille.
Värvad från Landskrona. Mm. Utlånad till AFC, tillbaka till Malmö. Och alltid de här sporadiska liksom, 20 minuter där, 35 där, 17
aldrig
där.
Aldrig riktigt ordinarie.
Inte riktigt det här sista genombrottet, men väl, likväl är poängen där. Det är bara att, det är bara att titta. Bayern, alltså det är smart. Det fortsätter ju på det här spåret man har haft tidigare.
Smart, men också lite risk, ska vi ju säga. Alltså korsbandsskadade spelare. Man vet aldrig riktigt om de kommer tillbaka till den potential och förmåga som de faktiskt har. Lyckas han med det, ja, då kommer det ju bli bra. Men det är inte säkert att han gör det.
Och nu med tur med nytt underlag på Tele2. Omläggningen av den där gamla balkongmattan kanske dämpar skaderisken. Vad säger våra internetkrigare?
Det har ju snackats lite om Berget till Blåvitt ju.
Ja, just det.
Och då har chatten så här: tydligen har Berget sätts på Söder runt 13.00 idag. Sen efter en stund kommer så här: rättelse, det var visst Skinnaviksberget som hade sätts på Söder 13.00. Så att en Göteborgskoppling finns ju där.
Annars var det ju... Det är lätt
svaga humorn i chatten.
Det är dock lätt att missta Berget för en annan Bayern-profil vid namn Ultrich. Liksom att det kan vara det.
Det är i och för sig sant.
Ja, så. Jag är lite med kluven till Nalic. Väldigt trevlig person dock, ska jag säga. Hur högt
en
man är. Ja, det tycker jag. Men jag vet inte. För mig är han lite det där facket som jag pratat om tidigare här i Totosvenskan. Att han är pandemispelare. Han var bra när det inte var någon publik på läktarna. Och då flög han fram där i någon form av fri roll i Malmö.
Just det, du har ju en liten låsning på pandemispelare.
Ja, jag har det. De som bara har bevisat sig under de säsongerna, de har mycket att bevisa för mig.
Din största pandemispelare är ju Ondrejka.
Ja, absolut.
Jag är glad också.
Absolut. Stor bluff. Som är med i landslaget nu, va?
Ja, så bluff var det.
Ja, så klart det.
Vann väl också deras fotbollsgolf som varit en
jävla social. Jag såg den där hole-in-one på landslagets Instagram. Alltså, maken till flax. Alltså, vilken bondtur. Herregud.
Så fint. Vet du vad som är finast att veta här, Kalle? Nej. Det är att August sitter alltså hemma i sin soffa i väntans tider. Det kommer ju ungen när som helst. Ja. Och han börjar koka chocka när han tittar på landslagets instastory. Nej, sitter och börjar liksom svära i soffan när de spelar fotboll.
Jag behöver ha fotboll.
Han behöver
när, när de har liksom, du vet, någon så här dagsutflykt med förskolan.
C-landslaget ute på dagsutflykt. August sitter med i soffan och svär.
Det ska bli så fint med första AIKs premiärträning imorgon.
Jag
ska,
du får elda av
ska
dig.
Be folk dra åt helvete. I förväg. Ja, ja. Så har man fått ur sig lite grann. Ja. Nej, men vi, så att jag är Emil inte jätteövertygad om att det kommer bli så bra som många Hammarbyare tror. Även om jag förstår ju att de såklart tar den taken. Men alltså, kommer ju vara bra. Men om man ska se honom, vilket jag ändå gissar att Jesper Jansson och de gör, som kanske den naturliga ersättaren till, säg, Nahir Besara. I alla fall på sikt, även om Besara blir kvar. Ja. Alltså i den rollen ändå.
Ja,
då är inte
tia
jag,
liksom.
Ja, men en tia.
Tia.
Relativt
ja,
fri liksom.
För mig är han bättre i mitten. Han leder ju väldigt mycket av i Malmö av att vara vänster ena sidan, höger andra dagen.
Ja, men då kanske tanken är att de flyttar ner Nahir Besara lite på Darians position och spelar Adin Alic som tia. Och jag menar, Nahir Besara vann poängligan, väl? Mm. Alltså, det är ju där ribban ligger i så fall. Mm. Ifall Bayern har ambitioner av att bli bättre så behöver de ju...
För mig är han bäst som tia. Sen får vi ju se vilken roll. Om det, vissa pratar ju om att han ska ersätta Ludvigsson på kanten. Och vara liksom,
ja, då tror jag man går bort sig.
Centralt. Ja. Bara tryck
absolut
in i...
Ja, och enligt Bayern så är det väl Saidi som ska ta över Ludvigsson. Alltså det har väl varit taken att vi värvade de spelarna i somras som ska ersätta de spelare som lämnar nu. Abdo Saidi trivs bäst ute till vänster i tremananfall. Det var där Ludvigsson spelade. Det är väl där han ska in då.
I så fall. Ja. Ja, jag vet inte. Det är råd i delade meningar.
Men det kommer ju hända en hel del i Bayern. För det snackas ju också om att Veton Berisha är på väg bort. Mm. Och det är Jeremejeff och det är någon Mikkelsen heter han, va?
Från Tromsø. Ja.
Fan, va? Det pratade vi om senast med Kalle ju. Men jävlar vad det verkar smälla i Bayern.
Mm. Det kan man lugnt säga. Det var ju nu med, vad heter det? Det råder ju också väldigt delade meningar om hur mycket det ligger i det här kring Veton och liksom det snacket. Det ligger väldigt mycket. Alltså att Molde är villiga att lägga en viss, alltså ganska mycket pengar. Han ska vara villig att röra sig. Och den som liksom har varit mest uttalad kring det här och berättat detaljer och så vidare, det är den norska journalisten Stian De Waal, som är liksom motsvarigheten till Anel och Disco kombinerad i samma person.
Alltså Josip Bladan. Nej, era svar på Josip Bladan. Okej, då är jag med.
Utan han har, alltså det är väldigt bra koll. Och det är flera olika källor i Norge som har rapporterat om det andra med det tredje. Så, alltså sen, så här, hur villig är han själv att röra på sig? Det är väl det som är nyckelfrågan. Halvår här, komma tillbaka, fått sin sign-on. Och så gå tillbaka till Molde, få sign-on där, norska ligan. Liksom.
Som han kan, som han vet liksom, precis, motstånd och hela den.
Det är ju det. Och sen då, vad var det? Det kom något rykte igår om en norrbagge som också ryktades till Malmö. Oklart hur mycket det låg i det, men en central mittfältare. Iver Fossum.
Just det.
Som också ska vara på G. Oklart hur långt gånget eller konkret eller någonting. Men folk börjar lägga pusslet att ja, men han har varit med Marti i Ålborg och de har pratat gott om varandra. Bla bla bla. Jag tror att det är också en roll som man kanske behöver. Alltså, nu är det ändå Darjan ut och Jeppe Andersen ut på det centrala. Man har Alper Demirol på tillväxt. Man får in Addi. Och skulle man få Fossum? Mm. Frågan är om det är minst lika bra. Om inte liksom kvalitetsmässigt Fossum, hans höjd. Alltså i paritet med Darjan.
Men man trillar ju inte av stolen av förvåning att både Malmö och Bayern har gått på samma norman.
Ja, eller att det har rapporterat, de har liksom associerats i med varandra, ja, i danska tidningar.
Exakt, exakt.
Mm. Och det blir lite för många norrmän i allsvenska.
Hur går det med din motion? Inga danskar i AIK.
Ja, men den är under författning. Den är under författning. Det är ett par månader kvar till årsmöte, så att den ska nog hinna vara klar tills dess.
Härligt. Hörrni, på tal om Silly då, så ska vi ringa Jonathan Levi. Det händer ju grejer i IFK Norrköping som redan har premiärtränat. Det var Bränning och Cassini var tillbaka, och Levi är fortsatt kvar. Totte Nyman har förlängt och fan vad det händer grejer i alla jävla lag. Silly är ju kul.
Mm. Ja, men det
går inte att säga någonting annat. Vi får se hur kul Jonathan Levi tycker att det är. Tjenare Jonathan Levi.
Tjenare.
Hur är läget?
Jo då, det är fint. Själv då, det är lugnt.
Det tycker jag väl att det är. Jag sitter med August Spångberg, Josip Bladan och Kalle Nilsson. Så att man kan ha sämre måndag.
Jag tänkte säga tvärtom, men det får du säga. Du får se till Josip att han får sluta ringa mig. Sen han fick mitt nummer, ringer han 3 gånger i veckan.
Jag säger som August Spångberg sa om mitt lilla rapporterande där kring Testa Stör. dementera eller
förneka kraftigt. Det var premiärträning för er häromdagen med liksom ett härligt mottagande ju.
Ja, det är alltid trevligt. Det är första gången för mig. Jag går in i min fjärde säsong, men det är första gången i Peking som man får ta del av det. Så det är väl alltid lite trevligt.
Ja, August har ju varit lite måndagsarg. Han har ju också haft en grej här av att alla lagar börjar kopiera AIK med premiärträningar.
Ja, men framförallt så blir det ju lite fattigt i jämförelse. Alltså, stora pappi kommer ju imorgon tisdag när AIK kliver på gräs, va? Så att det blir, man sitter ju bara och småler lite grann åt de här försöken till någon form av bränning och sådär. Men jag förstår ju att det är kul för er spelare, eller hur, Jonathan?
Ja, det var faktiskt jäkligt kul. Sen så får jag väl ge er att ni är väl kanske lite fler och lite större när det kommer till det. Men det var kul med lite folk och lite fyrverkeri och sånt. Det är aldrig fel.
Du, en annan grej som var jävligt kul att läsa om var att Cassini är tillbaks ute och tränar mer. Det måste vara en jävla glädjeboost i laget ju.
Ja, så hela miljön i omklädningsrummet blir annan när han bara kommer in och är med och tränar. Så det är helt otroligt. Sen så hur lång tid det tar om det för honom att komma tillbaka, det spelar väl mindre roll. Det roliga är att man såg han var med på någon liten bollövning och allting bara sitter klockrent på foten. Det är någon jäkla talang den där killen, så att det är så jävla roligt att ha honom där.
Vi är såklart glada för hans skull och vi håller tummarna för att han snart kan vara tillbaka på riktigt också. Det vore ju otroligt fint. Men du, Totte Nyman förlängde sitt kontrakt. Jävla grej för klubben också ju.
Ja, men det var väl lite det, ett sånt statement man ville ha, speciellt för oss och andra också liksom. När Wahlqvist som vicekapten lämnade och sen så ryktades det om att kaptenen också skulle lämna, det är klart man kände där liksom, vad fan är det som händer? Det är ett sånt sjunkande skepp som jag fick lära mig precis liksom. Så det var jäkla nice när han skrev 4 nya, så att jag hoppas att han fick det bästa avtalet där finns, för att det förtjänar han.
Det säger rapporten också att han har fått, så att det behöver du inte oroa dig. Det går ingen nöd på Totte.
Han tar noterna framöver.
Han bjuder fika.
Ja, minst. Men du, vad tycker du mer att ni behöver göra då nu när det är januarifönster? Det var ju ett tungt år för IFK Norrköping förra säsongen resultatmässigt. Du hade en ganska fin vår. Sen bytte ni tränare, du hade det lite kämpigare, du har pratat om att så här, lite positionsförändringar, lite spelsättsförändringar och sådär. Men vad tycker du generellt att så här, klubben behöver göra här under vinterfönstret för att kunna ta ny sats?
Nej, såklart att vi behöver få in spelare. Jag behöver inte stå här och peka på finger och alltså, vilka positioner vi behöver förbättra oss på. Men det jag känner främst, jag tror vi snackade om det senast, jag snackar med er också liksom, om att vi behöver bara en tydlig riktning vart vi ska gå. Liksom allt från det taktiska till hur vi ska träna till att alla står på samma sida, för att det har varit lite utspritt. Vissa som vill spela på ett sätt, vissa som vill spela på ett annat sätt. Sen så ska vi göra så, men så ska vi göra något annat sen. Liksom. Så att vi behöver bara en tydlig inriktning på vart vi ska gå. Det är väl lite det jag känner är det viktiga, och det känns som att folk är eniga där. Liksom. Så att vi håller på att förbättra oss där framförallt.
Ja, jag tar vidare där vad Stoffer säger om enighet och att gå åt samma håll. Tycker du att liksom Glenn har varit mer mottaglig för den här typen av diskussioner, eller liksom att ni har kommit med input att okej, du kom i somras, det var liksom mycket som hände under hösten, det var väl inte lika bra som vi kanske hade förväntat oss, men nu efter omstarten, har du märkt någon förändring eller någon tydligare liksom guidning eller i hans stil eller i hans snack med er?
Nej, men alltså, grejen är, det är inte det att jag vill lägga det på honom, det är inte alls så liksom. Samtidigt så liksom märker man att det är vissa spelare i laget som vill lira boll hela vägen från målvakten, medan andra bara vill kanske vara lite mer safe och liksom inte chansa på någonting liksom. Så det är lite det hållet också, vi måste liksom komma överens, vi spelare, hur vi ska göra i alla lägen i princip, och sen så bara allt från liksom hur vi tränar och, liksom, och det taktiska då. Liksom att, jag känner att Glenn, det är inte det att han har kommit in nu och ändrat helt. Liksom. Samtidigt så vet jag liksom, i somras, tänkte jag själv, när du tar en ny klubb och de är på väg att åka ut. Det är inte så att han kan bara komma in med sin egna filosofi helt, utan han måste ändå liksom tänka på andra omständigheter också. Så det har varit lite, jag fattar att det har varit svårt för honom också. Liksom. Men det ska bli intressant att se liksom, nu. Hur vi ska göra nu inför 2023.
Hur går planerna för egen del då? För att rätta mig om jag har fel, men du har 1 år kvar på kontraktet. Du har ju tidigare varit öppen med att så här, ett utlandsäventyr, det är någonting man drömmer om som spelare. Och med tanke på säsongen du gjorde och sådär, så borde det kanske finnas någonting. Men jag kan tänka mig att det är en lurig situation att ha 1 år kvar på avtalet. Mm. För att alla fattar ju att så här, ska klubben ha några pengar, då kanske det är nu man ska säljas.
Men å andra sidan, du har tidigare pratat om att du trivs bra i laget. Ni har ett bra lag med Totte och Arnor och dig och hade ju dubbel Arnor till och med. Väl. Så att det finns ju liksom potential även där. Är det jobbigt att brottas med liksom, stanna eller gå?
Ja, och det är en ständig fråga man får både från andra men också ställas till sig själv liksom, vad det är som ska göras. Mitt ärliga svar är att jag vet inte vad som händer. Det är ett skittradigt svar, men det är faktiskt så det ser ut just nu. För att, jag får helt enkelt ta det som det kommer, för just nu så vill man också kunna se liksom, okay, vad kan laget hämta in för spelare och hur ska det se ut liksom. Det var lite det också som vi snackade om precis. Jag vill ju se liksom, vart vi är på väg att gå här också. Och som du säger, ett år är det faktiskt jävligt lurigt, för att klubben måste sälja nu för att kunna få in pengar, och samtidigt så vill de inte bara ha 500 000 för att jag bara har 6 månader kvar på kontraktet. Så att det är liksom det är en svår sits att ha ett år kvar liksom. För man sitter ju gärna och är kvar här ett år till, men samtidigt så måste det också klaffa bra på många sidor.
Men är det alltså, till skillnad från när man har 3 år kvar eller är ny i en klubb, alltså, då är det ju enklare att bara ha ett fokus som är här och nu, nästa träning, nästa match. Jag kan tänka mig, nu är det så att man liksom, när telefonen ringer till eller sms-signalen ljuder, är det så att man hajar till på ett extra sätt? Alltså, är det agenten eller vad?
Alltså, ja, det är roligt att du sätter finger på exakt så som det är. För har du 1,5 eller 2 år kvar och över det, så är det liksom, ja men nu är jag här. Liksom, det är detta som gäller. Nu har man gått hela semestern och kommer in här nu i januari och också liksom vet inte vad som händer. För som du säger, det ligger heller inte alltid hos en själv. Och när det plingar till och när agenten ringer, det är klart att man är mer engagerad än om det är oktober eller om det är mars månad. Liksom.
Och detsamma ska ju sägas om klubben. Alltså, det kan ju lika gärna vara, det är inte bara att Jonathan Levi kanske vill bli såld, utan som du är inne på, det ligger väl också i klubbens intresse att när det är 1 år kvar, att det kanske också är att klubben vill sälja dig till en klubb, men du vill inte gå till den klubben. Är du med?
Det är exakt så det handlar om. Liksom, att klubben står en sak. Liksom, bara, ja, men här har vi fått in kulor från den där klubben. Liksom, bara, ja, men dit vill inte jag gå. Alltså, så det kan också vara i de fallen. Så att det, och sen så står de ju liksom och måste ju ta ett beslut, för att vi säger att ska någon lämna, ja, då måste man ersätta med den spelaren, men man kan inte ersätta den spelaren innan han har lämnat heller. Liksom. Så att det är knas för allihopa. Jag snackade med Tonna idag, vår sportchef, liksom, och han bara stängt av telefonen i helgen och aldrig mått så bra, sa han. Så att, det är en sån period i alla fall.
Silly har precis öppnat och Tonna, sportchef i Norrköping, har stängt av luren hela tiden. Alltså, det är ju också ett intressant move.
Det är faktiskt grejer som har hänt. Så att han
Marcus Tappa gick precis ut och dränkte sig i Medelhavet.
Men, jag skyddar Tonna, det måste jag säga.
Samtalen gick vidare till annat.
Exakt. Han fick förtjänt det.
Men du, finns det något snack då? I och med, du säger det själv, du pratade med Tonna idag. Finns det något snack om att förlänga avtalet med Norrköping också? Är det någonting ni diskuterar eller?
Nej, det har vi inte gjort, och det lägger jag inte bara på klubben, utan det är liksom så fall ömsesidigt att vi har 1 år kvar, och just nu ska vi alldeles säga, just nu är det ser det ut som att det inte kommer att bli mer än så i alla fall. Men det är trist, men allting kan ändras. Ni vet hur fotbollsbranschen är. Att ena dagen säger man där, andra dagen säger man någon annanstans. Så, sen här plötsligt så sitter jag här om 10 år i samma lägenhet och har slått Totte i antal matcher och allt det där. Liksom. Så att, man vet aldrig. Liksom.
Det gör man inte. Hur mycket följer du annars silly season? Tycker du att det är lika roligt som vi är som är på utsidan och läser om rykten och rapporter och klara övergångar och allt vad det är?
Nej, jag tycker bara det är så jävla jobbigt. Och så ser man er på sociala medier liksom, ni alla ska vara först på bollen med allt liksom. Jag förstår inte grejer med det liksom. Jävla Josip står där och skriver massa grejer om att jag är först och hit och dit. Man bara, ja, okej, grattis. Vi pratar ju om 3-4 minuter också. Jaja. Det är inte det liksom, att han är 3 dagar före liksom. Rydström, hatten av, det kan man ge. Men alla bitar
så. Ja, man är aldrig bättre än sin senaste gig. Det hör ni ju direkt. Man blir nedtryckt i skorna.
Det ska du fan ha också. Vi lyfter upp dig och så ringer vi Jonathan Levi som kan trycka ner dig.
Någon måste få ner dig på jorden, den jävla Malmö.
Levi och de andra allsvenska spelarna.
Ja, men det är bra. Låt oss följa Silly då, så kan du fokusera på att lira boll istället.
Ja, vi kör så. Det tycker jag blir bättre.
Härligt då. August, Josip, har ni något mer eller?
Nej.
Jag har en fråga. När blir man inbjuden till studion då? I taget sitta på länk.
Dörren för dig är alltid öppen.
Vi vet vilka tider och dagar vi kör. Det är måndag, det är onsdag, det är fredag, det är 14.00.
Faktiskt, dörren är alltid öppen. En av få allsvenska spelare som faktiskt vi kan tänka oss att bjuda till studion. Vi gjorde det i början några gånger.
Vi hade ju med Loret Sadiko här. Han sa inte 16:30.
Nej. Så efter det har vi tagit lite paus.
Efter det har vi tyckt att det är bäst att vi bara kan klicka spelare när de är halvgoda.
Exakt, vi vet. De som får 3 minuter av er, det är de som är tradiga. Ja,
men det är du, Nabbe, Abdo Saidi och någon till som kan få komma hit.
Ja, ja, okay, men bra. Det vore mäktigt ifall du kom oannonserat en gång. Bara stövlade in. Du vet ju vart vi sitter. Dyk bara upp. Det hade varit otroligt mäktigt.
Så, ja, men det har du faktiskt någonting. Jag ska bara åka 2 timmar för att överraska.
Ja, det hade varit fint. Om du kan åka hit och avslöja din egen övergång live. Oh. Det hade varit mäktigt. När det väl, om den dagen det väl sker, då ska du bara dyka upp här oannonserat och säga att det blir sypen.
Det hade varit nice faktiskt.
Ja, det hade du varit först med i hela världen.
Dyker in med någon stor jävla Gucci-resväska.
Jag kommer inte komma upp i en hoodie då. Ni kan vara ju slips och allting.
Vad fan ska du leva? Ja, klar för pappos.
Kan du göra en sån som Anton Saletros gjorde då? Han var ju presenterad i någon sån här viking maskot. Som en maskot. Det hade varit coolt.
Jag och Anton är faktiskt bara vänner liksom. Jag skrattar faktiskt när jag såg det. Jag tänkte, vad fan håller han på med? Nej, fin är han. Han är fin.
Money talks. Du kommer lära dig när det väl blir sypen. Eller vad det nu
vad fan kom det här?
Nej, jag bara tog det.
Du är otroligt sypen-kompatibel.
Ni känner Ayanappa-auran på mig.
Ja. Jag var nyss där med familjen. Supertrevligt. Finns lugna gator där också, Jonathan. Inte bara grabbarna gräs. Nej, jag lovar dig.
Familjesemester på Ayanappa är otroligt. Ja,
du, fan vad fint då. Då hoppas jag att du kommer att överraska oss snart.
Ja, det hoppas jag också i den mån att jag kommer till er. Inte att jag skriver på för någon annan.
Men du är välkommen hit ändå.
Tack.
Det lovar jag. Vi hörs då. Hälsa och gratta Totte till kontraktet också. Han är skyldig dig en fika. Ja.
Det ska han fan bli.
Bra det. Vi hörs då.
Ha det fint.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler. Och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med.
Det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena. innan ni går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vårkollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har ni inte en linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom, ja, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, ja, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet Thomas, jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör Tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Ciao, ciao, ciao.
Det var Jonathan Levi.
Det var det sanna säga att det var.
Det får man säga att det var.
Cirkus Levi.
Ja, alltså, för jävla fin.
Ja.
För jävla fin.
Det fint det, också, måste fint också se att någon liksom håller hårt i den här New Era Caps-trenden. Att den lever lite.
Han har ju också, han bär ju upp det mesta.
Ja, det är ju det.
Man är ju avundsjuk liksom.
Ja. Det var länge sedan man rockade en sån faktiskt. Ja, man höll i. Men
glädjande med lite jävla öppenhet från en fotbollsspelare. Att så här, det blir nog inte mer än det här året. Jag vill vidare efter det här. Det är faktiskt jobbigt att ha ett år kvar på kontraktet. Det är inte bara de här ABC-svaren.
Nej, och det är väl det tror jag också som gör att även Norrköpingssupporterna, även om de vet att så här, det här är ingen person som förmodligen kommer att avsluta karriären i Peking och sådär. Att man ändå kan omfamna honom för vad det är. Inte liksom en legendar och allt det där. Men att det ändå kan vara en profil och en ikon här och nu. Som man vet att det här är en kärlekshistoria som varar under ett par år. Och sen kan vi skiljas åt men ändå som vänner på något sätt. Och det är ju att den här transparensen finns där som gör att man... Jag kände ju lite så kring Simon Tannen då. Även om många har ju åsikter om honom. Men han var ändå också alltid transparent med att för honom är fotboll ett jobb. Han är inte i AIK för att han älskar AIK när han väl var där. Alltså, skulle kunna gå till Djurgården. Och är man ärlig med det, då är det nästan fine vad som helst. Liksom.
Fine. Jag hoppas ju att han blir kvar i serien på något sätt. I och med att det också är en lite av en liksom supportarnas lirare. Vi kommer ihåg de här stå upp för svensk fotboll. Han smugglade in den där flaggan och sånt. Så att det är inte bara en liksom profil på sättet att han är ärlig och så. Utan han har också sunda värderingar kring vår kära allsvenska.
Verkligen. Det känns som att han är favorit på om vi skulle göra Stortutto ha en utrikeskorrespondent om han nu skulle lämna någon gång, så är det väl favorit på att det blir Jonathan Levi som blir det.
Nej, jag har aldrig hört med givet namn i något sammanhang.
Nej, faktiskt. Hörrni, vi ska ringa upp Isak Edén också, men allra först så ska vi med dig, August, prata lite grann Gnägget ändå. Det var länge sedan vi pratade AIK.
Ja, det var länge sedan. Folk tror att vi ofta pratar AIK.
Ja.
För att det är oftast du eller jag som programleder. Men så är ju faktiskt inte fallet.
Minns inte senast vi pratade AIK.
Det var innan julen och nyår i alla fall.
Det var alltså förra året.
Ja.
Bara en sån sak.
Snarket och kör den. Är du farsa eller?
Ja, det får man lov att säga. Det får man lov. Du kommer dit snart. Ge den någon vecka.
Om en vecka sitter jag här och garvar. Och
ja, jag tycker det där är svinroligt alltså. Men det verkar ju vara världens mest segdragna och sämst bevarade hemlighet att Jimmy Durmaz snart är en AIK-spelare. Vart ju liksom tagen med fingrarna i kakburken när han skulle in på AIKs kansli tillsammans med sin agent. Än så länge inget presenterat dock.
Nej, men jag vill passa på att hylla den gode Anne Lavdic för det jobbet. Annars är det ju mycket, det vet ju Josip om inte annat, det är mycket kontakter och man får samtal, även om det såklart ligger hårt jobb bakom det också, så gillade jag, uppskattade att han hade gjort det hårda jobbet och parkerat utanför evenemangsgatan eller evenemangsvägen eller vad fan det heter.
Körde ju samma grej med Bajens 18-åring där. Just han det. Liksom mötte upp på flygplatsen.
Ja, men fan.
Paparazzi-sillen är bra.
Ja, den är fin. Den är riktigt underskattad.
Vulkan körde samma med Elias Hagen. Satt utanför Göteborgs kamratgården och väntade och rapporterade om norskreggade bilar och allt vad fan det var.
Mm. Går rykten om att en gode Vulkan satt och scrollade i luren och missade Hagen gå in på kamratgården.
Nej, men herregud,
går rykten, alltså. Obekräftade bara.
men annars är det märkligt att Jimmy Durmaz inte har presenterats. Det är väl det man känner kring den övergången.
Tror du att det är så att allting är done deal, klart, men att man vill göra någon form av Hollywood-grej med premiärträningen här?
Det är väl det man lutar åt. Jag tror att AIK kommer göra någonting på morgondagens träning i alla fall. Sen om det är Jimmy Durmaz eller om
man bara har flyttat upp en ny U-lagsspelare.
Det är klart, då faller det lite platt där. Tar in någon snubbe som ingen vet vem det är. Men vad vet jag, en förlängning med Nabbe kanske. Men det talar väl för att det är Jimmy Durmaz som ska presenteras i så fall. Och det är klart, det hade ju varit pampigt och om inte annat en bra start för oss att visa Jimmy vilken klubb han har kommit till. Att det finns många som bryr sig om den här klubben. Så att vi får väl se, för att klockan börjar ändå ticka, det är en dryg månad till kuppen och sådär, så att man går ju och väntar.
Det gör man verkligen. Men du, vad gör du av, du nämner Nabil Bahoui, som ju fortsatt är utan ett kontrakt med någon klubb. Nicola Stefanelli har blivit såld för relativt bra pengar, det var nog många AIK-are. Jag blev i alla fall förvånad över så pass stora nettopengar det var för Nicola Stefanelli, mellan 5 och 10 miljoner för en snart 29-årig argentinsk anfallare. Får ändå anses bra, men det gör ju att AIK just nu har det lite halvskralt på anfallspositionen. Där finns Nabil Bahoui tillgänglig. Hur tycker du att AIK ska agera?
Jag tycker att AIK ska förlänga med Nabbe. Dels utifrån att vad man antar så kommer Brännan primärt vilja spela med två relativt centrala anfallare. Vilket ju såklart i allas ögon är Omar Faraj och John Guidetti. Inget snack om den saken. Så det handlar ju någonstans om att hitta en tillräckligt bra tredje fjol som är tillräckligt bra för att spela, vad vet jag, 7-8 matcher från start och x antal inhopp och lite kupp och så vidare och så vidare. Men som inte gnäller och tycker att han ska starta 30 matcher per omgång. Och där har jag svårt att se att man kan hitta en bättre liksom både spelare och person än Nabil Bahoui. Och också som vi har pratat om tidigare utifrån att vad vi har tappat i form av karaktär, erfarenhet, kunskap om klubben. Då finns det verkligen ingenting som talar för att det finns någonting bättre än Nabil Bahoui.
Nej, alltså det har ju pratats om att AIK har varit sugna på Antonsson, pratat med honom. Och där går det ju att dividera, liksom, vi har ju sett Antonsson i andra storklubbar. Vi har sett Antonsson i Halmstad. Alltså det har ju varit väldigt mycket upp och ner i Antonssons karriär. Så det är inte så att det är ingen garantispelare. Och då hade man väl dessutom blivit så här, kommer Antonsson acceptera och var roterande med John Guidetti och Omar Faraj?
Troligtvis inte efter den här säsongen. Det vore ju helt idiotiskt om han skulle vara
och
det.
Och det är nog dyrare med Antonsson än Nabil Bahoui.
Ja, det får man anta om de medieuppgifter som har kommit ut kring det stämmer. Så det är väl med det också som jag inte förstår vad AIK ska pilla på en sån spelare. Alltså, jag tror att Antonsson hade varit bra i AIK. Jag säger ingenting om det. Han kanske hade gjort fler mål än vad Nabbe kommer göra. Men det är dyrare. Det är en spelare utifrån. Det är en spelare som kanske ja, men som liksom aspirerar på att han vill ha en av de där startplatserna. Ska vi då, ska Omar Faraj liksom känna sig osäker i sin roll? Omar Faraj är den spelaren som vi vill se smälla in 16 baljer och säljas jättedyrt. Så att jag menar, det vore en konstövergång för alla parter tycker jag. Så att jag blev väldigt förvånad över när jag läste om Antonsson-ryktet. Men för att landa i någonting så jag tycker att Nabbe är perfekt utifrån liksom person och karaktär och även som spelare. Sen vet ju inte jag hur de förhandlingarna har gått. Nabbe kanske sitter och säger att jag vill inte gå ner en krona i lön. Jag vill ha jättebra med pengar. Och då kan jag väl förstå att AIK ser sig om utifrån att AIK ser ju Nabbe tydligt som en tredje anfallare. Och då vill man inte lägga massa pengar på det. Men om han inte gör det då, Nabil, så tycker jag att det är bara att förlänga med honom. För att så pass bra är han att han kan spela tredje fiol i AIK.
Jag ser det lite, om man ska bara se det utifrån, det är lite Läxberget och MFF just nu. Med Nabbe. Att det är en spelare, alltså med allt ni har sagt, och kulturbärare för AIK och vet vad det innebär och sådär. Sen är ju frågan så här, är han nöjd med att spela tredje fjol?
Ja, det vet man inte heller.
Det är det. Jag vet, eller med Berget i den kontexten så var det ju prat om att Malmö erbjöd ett kontrakt i somras som han tackade nej till. Och liksom lite att man, hur säger, självbild kontra verklighet från alla inblandade parter. Sen är ju liksom hans erfarenheter och rutiner är ju ovärderliga i alla sammanhang, både på och utanför planen. Men det är också så här, ska man frigöra det utrymmet för någon annan? Hur mycket pengar har man att röra sig med? Av de pengarna, vad finns tillgängligt? Alltså det är massa sådana olika saker, så att jag tror att det kan nog bli, alltså ju längre det dröjer desto mer spekulationer blir det ju också kring vad som, alltså vad är rätt sak att göra. Men,
ja, men då, vad tror du att det landar i, Josip?
Jag tror han blir kvar. För jag tror att Brännan, om man bara tar honom som tränare och som ledare, han behöver också den typen av spelare, givet att han kan prata med Nabil så att de vet vad de har varandra. För det går ju inte att ersätta Lustig, Seb, vad heter det, Per Karlsson, på det sättet heller, än bara liksom ren kvalitet som är yngre och som kommer utifrån. Utan det där behöver du för att bygga identitet, bygga kultur, bygga liksom så här, ett sammanhang där folk kan liksom sluta upp kring. Och det är liksom som han gjorde, jag vet, Jetmir Haliti har vi inte ens pratat om. Liksom att om Nabil stannar, Jetmir Haliti, Jimmy Durmaz kommer in och sen finns liksom JG och liksom få in dem. Då är det ju inte det här tappet lika stort plötsligt.
För det, att finns Milo och Sotte, Kribben. Alltså, det finns exakt, en stomme så, då.
Den stommen blir det inte, då blir det liksom hela den här diskussionen vi har haft under vintern, att hur mycket kommer AIK lida? Ja, då lider man kanske inte lika mycket som man trodde på förhand, givet att alla går åt samma håll och köper in sig på det som gäller. Men som karaktär så tror jag att han är, om Brännan får välja, nu spekulerar jag, men jag tror att han vill nog behålla.
Och sen så här, jag tycker ju personligen att den bilden som till och med AIK har av Nabil Bahoui är aningen orättvis, med tanke på att han liksom från sommaren och framåt, alltså från det märkliga uppehållet vi hade efter, vad var det, 9 omgångar av Allsvenskan i fjol och framåt, så spelade Nabil Bahoui skadad i ett lag som behövde Nabil Bahoui på planen. Han behövde nog själv rehabba och liksom hitta sin fysiska form igen, medan det var ett AIK som gick hackigt, som sparkade tränaren. John hade covid och hälsenen problem och var inte matchredo. Jordan Larsson hade dragit. Nabil Bahoui var halvskadad, men var den som är så här: kan du ta dig ut på planen? Ja, det kan jag. Okej, då får du spela. Och den Nabbe kunde inte göra sig själv till rättvisa. Och där satt AIK-supportrar och också experter och andra supportrar och sa, titta, han är slut. Jag kan ju tycka och känna i mitt supporterhjärta att jag tycker att Nabil Bahoui förtjänar ett mer rättvist avslut i AIK-tröjan. Att få starta om på ny kula, gå igenom en ny försäsong, få in en tränare som vill ha kvar honom, om nu Brännan vill ha kvar honom. Men jag förutsätter att bli Nabil Bahoui kvar, så är det nog ett önskemål från Brännan att han vill ha kvar Nabbe. Och det kan nog ge ett liksom bättre avslut än det avslutet vi fick på den här säsongen. Håll med mig, August, av att det var så här, man absolut kände inte igen Nabbe. Men de där första 9 matcherna, Jordan Larsson tog ju mycket av rampljuset, för att Jordan Larsson var oerhört bra på fotboll. Men även Nabil Bahoui var väldigt bra under hela kuppspelet, under de där första 9 matcherna i serien, där AIK ledde serien när vi gick på uppehåll.
Ja, men vi var ju många AIK, inte bara du och jag, som gillar Nabil. som att vi är de enda som gör det, men ni förstår vad jag menar, som pratade under kuppspelet och inför säsongen att vi kan se dig upp och nosa på en skytteliga seger om du får hålla dig hel. Och han pratade om det själv, att jag känner att så bra är jag. Här och nu är jag så bra att jag kan vara med och vinna och liksom hota om skytteliga segern. Nu blev det inte så av massa anledningar, men jag menar, det var ju en unison hyllningskör till Nabil under inledningen av säsongen. Och det är inte så att han har glömt hur man spelar fotboll, utan det har ju uppenbarligen varit liksom, det har varit turbulens, det har varit skadebekymmer, det har varit liksom massa sådana här aspekter. Och att då, det är därför jag inte riktigt köper att det har gått så fort bland en del AIK, att man för, ja, vad är det nu, 8, 9, 10 månader sedan satt och var sådär, ja men Nabbe, han kan vinna skytteligan, han kan vinna skytteligan. Och nu är ganska många sådär, nej släpp honom, släpp honom. Det är dags att gå vidare, släpp honom.
Nej, det har gått 12 månader.
Ja, det, exakt, på 12 månader. Det är extremt fort. Och då ska han ändå få, är ju tanken då, kanske en mindre roll, spela lite färre matcher. Kommer kanske kunna vara lite mer hel, 100% i fler matcher. Så att, jag vet inte riktigt vad AIK vill ha istället. Ska vi sitta med Benjamin Kimpioka som tredje anfallare? Är det det folk vill? Fine, det är inte vad jag vill i alla fall.
Vad tycker du mer att AIK behöver göra då? Ja, men då det, tänker jag sillymässigt.
Ja, men det är väl en offensiv mittfältare är väl det jag ser som kanske största behov nu när Stefanelli har försvunnit. Det är en spelare som man är lite så där kluven kring. Han blandar och ger. Ibland i perioder är han fantastisk. Derbyn är inte minst. I vissa perioder är han liksom direkt svag. Och man undrar, lär han sig aldrig och liksom fatta rätt beslut oftare och så där. Men det är fortfarande de facto en spelare som har varit enormt viktig. Och kanske AIKs viktigaste offensiva spelare de senaste 2 åren. Så det är väl där jag tycker att man måste förstärka. En central mittfältare med offensiva kvaliteter. Det är där jag tycker att AIK borde lägga både pengar och vikt i truppen. För att det ser inte jag riktigt nu. Yasin Ayar ser inte jag som en 10 utan snarare kanske en 8.
Magashi är
lite samma där också. Inte den här riktigt tydliga som
och
Stefan
sen är det väl högst osäkert att Yasin Ayar ens är kvar i AIK när serien drar igång.
Exakt, och han gjorde ändå sina poäng. Så att jag menar, skulle Stefanelli gjorde väl 15 poäng tror jag till slut drygt under fjolåret. Så att det är ändå 15 poäng att ersätta. Och det är väl där jag tycker att man borde faktiskt lägga en ganska rejäl slant. För att det är också det. Nu går vi in i ett fönster faktiskt med pengar för första gången på ett par år. Och då tycker jag att man kan lägga de slantarna på någonting som är så nära en garanti man nu kan komma i Allsvenskan. Så att, framförallt en offensiv central mittfältare.
Spännande blir det att följa AIK Sill i alla fall, Josip. Det kommer hända en del.
Det kommer hända, ja.
Hörni, vi ska ringa Isak Edén då. Kalle, var trycker jag då? Trycker jag där eller? Vi testar och ser vad som händer när vi ringer Isak Edén och ser vad som händer nere i Borås och med IF Elfsborg. Ganska lugnt där än så länge, va?
Väldigt under radarn. Det känns som att...
Josip, vad händer i Borås?
Ja, det är ju...
Du sitter och funderar.
Nej, jag fick tänka efter vad fan det är som har hänt. Det är ju basen and out.
Ja, han drog till USA.
Austin FC, Rasmus Alm borta också till MLS sen tidigare.
André Boman in från Varberg.
André Boman.
Landslagsboman.
Landslagsboman som stod... Det där hole-in-one-klippet med, med Ondrejka och resten av ligan. Och sen är det ju då Lagerbjälke tillbaka efter succélån i Degerfors. Och det är väl det jag tänkte ta upp lite med Isak när vi väl får tag i honom. Just det här att de fortsätter bara göra de här sömlösa liksom internlösningarna.
Alltså Leo Väisänen ut, Lagerbjälke in. Ja. Det känns ju som att det är exakt samma spelare.
Ungefär. Och då var det liksom när, och då gick Josef Okumo och då tänkte man, vad ska hända där? Jarue gick sönder. Då började liksom andra växa fram. Gustav Henriksson kom tillbaka för liksom förra året. Knappt någon vet hur han har sett ut, om han har spelat, har han inte gjort det. Alla de här grejerna. Han nu studsade i grafiken här. Men just att de, liksom, de har hittat det här sättet och det faller aldrig fel ut. Alltså man tappar Holst, liksom central mittfältare från ingenstans. Och så kommer Baidu, lite infasningsperiod, pang, avsluta säsongen så som han gör. Så att oavsett position, oavsett var scoutingen kommer eller vad som än händer, så gör Elfsborg väldigt mycket rätt och väldigt intelligent, liksom långsiktigt också.
Sa du Cooper Love eller?
Cooper Love.
Han kommer tillbaka
också, skövde bombar in.
Ja, gjorde väl, vet inte, var väl topp 5 tror jag i skytteligan i Superettan. Ja,
just det.
Superettan Stoke eller vad var det du benämnde?
Ja, just det.
Ja, men det var de ju.
Ja, det var de ju, alltså, absolut.
Tobbe Linderoth. Det var väl han som skulle ta över Kalmar enligt Freddy.
Just det.
Ja, och helt annan fotbollsfilosofi.
Ska aldrig glömma det självsäkra nicken också som Freddy la att... Fan, Kanske en lucka för Lindrot. Nej, Freddy.
Han drog ju bara namn ur påsen. Fan, Tobbe Lindrot kan väl vara något.
Och det är exakt sånt vi har Freddy Arnesson till.
Ah, det är så jävla fint där alltså.
Det är nästan läge att ringa ner till Thailand snart igen.
Vi gör det på onsdag.
Ja,
det tycker jag att vi gör. Om Freddy är kvar då. Isak Edén har vi med oss i alla fall. Hur är läget?
Det är bra. Hur är det själv?
Det är superbra faktiskt tycker jag. Vi sitter och känner lite grann på IF Elfsborg och liksom det som har varit här. Det som har hänt i klubben de senaste veckorna. Vart vill du börja någonstans?
Ni var väl inne på det, att det är väl förhållandevis lugnt. Sen ska man ändå komma ihåg att vi har sålt Leo Väisänen till Austin för typ 20 miljoner. Och värvat in en landslagsman, så helt lugnt är det ju inte. Sen fattar jag att André Boman från Varberg inte liksom skapar några superrubriker. Men det är ändå en kille som är med på januariturnén nu, där vi har 4 stycken spelare med.
Och då är man med på januariturnén, så är man ju inte en landslagsman på riktigt.
Ja.
Även om du såklart väljer att dra den taken. Men du, Josip satt där och berömde eran scouting väldigt, väldigt mycket, med tanke på hur han, jag tycker han använde ett bra ord här, att det är sömlöst, liksom bara byts spelare. Där det känns som att, för att jag menar, jag tänker ju på Leo Väisänen, och när jag tänker på Lagerbielke, så det är liksom, det är ingen skillnad på de två. Det är 20 miljoner in och en lika bra spelare in.
Ja, men verkligen. Det är ju så vi har jobbat ganska länge, att försöka få in ersättarna redan innan vi säljer. Och Lagerbielke är väl ett typexempel på det, där vi värvade redan förra året. Och gjorde väl ingen, han spelade ändå en del i våras och sen braksuccé i Degerfors. Så att kvalitetsmässigt känns ju inte det som någon större tapp. Även om Leo såklart, det är ändå en av Allsens bästa mittbackar. Så att det är klart att det ska ändå synka med Sebormien. Vi såg ju förra året när vi hade, hur många olika mittbackskonstellationer vi hade. På grund av skador och annat. Så att, man hoppas ju att Sebbe och Sebastian Holmén och Lagerbielke hittar kemi. Och sen när Lagerbielke säljs till sommaren, så ska väl Ibrahim Bohari vara redo och ta över den rollen. Som är en supertalang som vi har värvat från Nigeria. Som varit med i den nigerianska januariturnén eller något liknande.
Så nigeriansk landslagsman alltså. Check rakt in bara.
En grej där. Exakt. En grej där bara på så här, och återigen får knyta tillbaka det jag pratar om. När andra klubbar pratar om supertalanger från diverse olika afrikanska länder som kommer på provspel, och sen väntar man och väntar och väntar. Ja, våra klubbar har ju haft sina beskärda delar av sånt. Men när Elfsborg säger att de har hittat en nigeriansk supertalang, ta mig fan om det inte är en nigeriansk supertalang.
Jaja.
Som säljs för 35 miljoner inom 18 månader. Det är ju så. Alltså så här,
otrolig träffsäkerhet.
Ja, det är så pinpoint.
Alla snackar om Bajen och Häcken som de som är bästa. Ja. Men det är fan Elfsborg som är bästa.
Det är uppenbart.
Ja, men det är också, han har ändå gjort 82 matcher i nigerianska högsta ligan och 21 år. Så att det är ingen heller en 17-åring. Utan det känns ju ändå som en kille som borde kunna gå in och leverera direkt. Likt Josef Okomo gjorde. Sen ska man inte tro att alla afrikanska mittbackar är en ny Josef Okomo. Även om det är lätt att dra kopplingen såklart.
Men du, Leo Väisänen ut, vad gör det emotionellt då, ifall vi skippar liksom den sportsliga taken? För att det var väl ändå, han växte väl ändå fram till lite av en favorit, eller?
Ja, men det är väl en av de liksom utländska spelarna man tagit till sig mest de senaste åren. Verkligen en kille som har känts liksom som en fin ambassadör för IF Elfsborg, och en bra kille, och framförallt också en jävligt bra mittback. Han kom 2020 från holländska andra ligan för 2 miljoner och säljs nu för 20 miljoner. Vi hade säkert kunnat sälja han för 20 miljoner i somras också, med volleybollen, och gjorde en succé höst med 8 segrar och där han var starkt bidragande. Så att, nej, det känns, så sätt känns det ju rätt tungt att tappa, samtidigt som vi nu då, vi har Gustav Lagerbielke då, som visst ingen Elfsborgs talang, men morfar har spelat i Elfsborg och Elfsborg är från barnsben, så att helt plötsligt har vi ett mittbackspar med 2 genuina Elfsborg från barnsben istället. Så att, så sätt känns det ju ganska tryggt, inklusive då Johan Larsson och Niklas Hult, så det är ju egentligen 4 genuina Elfsborgare, 3 akademispelare och en till i backlinjen, så det känns ju väldigt fint.
Ett genuint liksom lag ni ställer ut.
Ja, men det känns som att vi, fan, man sa det till för Sissi häromdagen, eller igår, vi diskuterade lite, men det känns som att man är nästan lite för positiv just nu. Det känns som att vi är betydligt längre fram i år än vad vi är förra året, och det är väldigt många fler som är kanske redo att fylla ut luckorna som de kanske inte var förra året. Jag tänker på en sån som Noah Söderberg till exempel, som inte riktigt var redo från start, men som tog sig under hösten och sommaren. Vi har ju Kevin Holmén som gjorde ett succéår i Skövde. Vi har Jakob Elav som gjorde ett succéår i Skövde. Ondrejka förhoppningsvis kanske har lärt sig ännu mer. Bernhardsson får vara frisk och så vidare och så vidare. Så det känns jävligt positivt. Och tror till och med Stefan Andreasson sa det själv i GPs podd, jag har inte hunnit lyssna, men att i år ska vi ska fan gå för det, och jag tror absolut känslan är att vi är topp tre lag.
Isak, vad tänker du? Den eviga diskussionen i fjol vad gäller liksom startälver och så vidare var ju era yttrar, där det var extrem rotation och det kändes som att Thelin hade liksom redan satt upp ett schema för resten av året, att nu kommer ni starta varannan match och så får ni 60 minuter exakt och sen byter jag ut er oavsett hur det går. Känns det mer som att idag i år är det mer självskrivet att det är Jakob Andrejka och Alexander Bernhardsson som ska flankera vem det nu blir som nia? Det är väl Frick som står där till slut ändå, eller vad tycker du kring det?
Förmodligen. Nej, men det är klart att det är väl något man verkligen funderar på. Alltså, Jakob Andrejka är ju kanske det stora frågetecknet här nu. Landslagsspelare såklart då, men
det vill bara önska sig en ny pandemi och tomma arenor så flyger han igen enligt August Spångberg.
Ja, jag hörde det snacket innan, jag vet inte riktigt om jag landar i samma slutsats, men ja, det förstår för August. Nej, men det känns som att han har ju bara ett år kvar på kontraktet, och det är klart att det vore ju jävligt surt, och det vore kanske också första gången i Älvsborgs historia som vi tappar en sån spelare i princip gratis om man nu går i sommar. För han verkar vara mer sugen på att gå i sommar istället för vinter. Så att, ja, man hoppas att Stefan Andreasson kan trolla fram en förlängning likt han gjorde med Leo Väisänen och Simon Olsson och ett antal spelare till. Men sen är det klart, Jakob Andrejka och friska Alexander Bernhardsson som det är ju egentligen nyckeln för att vi ska kunna hota i toppen, är att Alexander Bernhardsson är frisk. Också landslagsman då såklart. Men då har vi två landslagsittrar, så att, det känns ju bra i alla fall. Plus en spelare som slog igenom i höstas, Ahmed Kassem, som var riktigt fin i de matcherna han fick spela, som är då typ 18-19 liksom. Så ja, det känns lovande, men det känns som att vi har tydligare två personer som ska starta, och sen så får Hippokens och Kassem plocka upp speltiden därefter.
Har vi den lilla Älvsborgs hybrisen här, va?
Ja, visst låter det som
visst
det.
Är det?
Ja.
Min nästa fråga är liksom, vad behöver ni mer värva? Men ni behöver ju ingenting. Ni behöver ju bara blåsa igång och så är det bara att dela ut guldet.
Ja, men lite så är det väl. Vi har ju också tre månader att jobba upp på hybris här eftersom vi inte har något kuppspel. Så att,
just det. Ner på jorden ganska snabbt då, med andra ord. När vi andra börjar spela tävlingsfotboll.
Det vill... Exakt, men det kommer ju bara stiga då till april. Man kommer inte få någon pysbunkar där i slutet av februari. Så att, ja, nej, men det är väl det som är det stora. Alltså, det är ju inga nyheter som ger eko i någon nationell media eller så. Men det är ju mycket vem, alltså, det är ju snarare vi ska sälja spelare istället för att värva spelare. Alltså, vi har två målvakter där ingen vill vara andra målvakt. Vi har fem mittbackar fortfarande trots att Leo såldes. Fyra centrala anfallare. Alltså, det går inte att gå in i en säsong med det när man inte har något Europaspel. Så att det är väl snarare än två, tre spelare ut innan vi ens kan börja titta på något nyförvärv. Sen kommer det säkert något Älvsborgs nyförvärv i en ung lovande kille som är 18 som ska slå igenom om två år när Ahmed Kassem har sålts för 35 miljoner liksom.
Just det, på tal om det där, Isak, alltså, om vi tar bort det sportsliga lite grann, alltså bevakningen kring Älvsborg har ju varit rått liksom delade åsikter kring de som har bevakat dem, har ju varit så här att man kämpar emot vind hela tiden för att nå igenom bruset, för att Borås och Älvsborg är vad det är, och det är liksom runt omkring där. Sen såg jag häromdagen att lokaltidningen liksom Älvsborg får en The Athletic-inspirerad designed reporter i form av Oskar Pålsson, mycket trevlig och kompetent och duktig reporter. Så vad tror du kring det? Tror du att det kan liksom få ännu mer genomslag, eller är det fortfarande bara en annan tolkning eller version av lokalrapportering?
Nej, men det tror jag inte, och jag tror att anledningen till att BT gör den, alltså Borås Tidning gör den satsningen, är ju för att GP, alltså Göteborgs-Posten då, har satsat på Älvsborg, eller de har ju satsat på Borås bevakning och har också anställt en person som ska vara dedikerad, inte helt Älvsborg men 80% Älvsborg kanske, i Joel Bessling som var på Borås Tidning förut, och ja, men snackar med Älvsborg sin podd, Robert Laul och Pettersson och allt på dem, alla de där. Så att det betyder ju att Borås Tidning måste steppa upp sin bevakning också, och deras sätt att göra det är väl att då sätta Oskar Pålsson som renodlar Älvsborgs reporter. Så det känns ju väldigt positivt. Jag är av åsikten att all mediebevakning är bra mediebevakning, och förhoppningsvis kan han väl även liksom inte bara göra matchrapporter och krönikor, utan dels lite roliga reportage. Jag vet att Oskar Pålsson till exempel satt med Per Frick under matchen just, alltså kolla matchen tillsammans med Per när han var avstängd. Lite sådana roliga grejer, men också en granskning liksom, vad hände med damsatsningen, vad hände i ungdomsakademin, alltså vi släppte hela U19-laget för första gången i Elfsborg, ja, sen de senaste 20 åren i alla fall, inte en enda kille fick ens lärlingskontrakt, så att, det är klart att där finns det ju frågetecken vad som hände, så att, man hoppas ju på mycket sån granskning som åtminstone kan vara roligt att läsa för en, för oss som bryr oss väldigt mycket om Elfsborg, sen kanske inte det når igenom bruset, men
nej, fan vad gött ändå, lite turf war i Borås, det är,
ja, ja, det, ja, det är bra,
det är bra,
det är inte som Fotboll Skåne, det är inte som Fotboll Skåne som lägger ner bevakningen av Helsingborg. Alltså det var ändå alltså.
det
var någonting.
Det är en punch, det är ett slag i magen.
Ja, det får man verkligen säga. Men du Isak, jag måste fråga om du sitter upp på helspänn här inför landskampen ikväll då. Känslan är väl att Ondrejka
allt där till liksom.
Ondrejka går väl in och gör ett mål och så hyschar han de fyra finska pensionärer som har köpt hus utanför Faro. Eller?
Ja, det hade varit fint faktiskt. Ja. Så, ni snackade ju lite om Ondrejka förut och ljud och sånt, men ni snackade om. Men, så det får passa dig, för att Ondrejka var ju vansinnig på Pontus Wernbloom för att han blev rankad femma som allsens största svin. Så han kastade Pontus Wernbloom under bussen där i någon intervju, så att,
vet du vad, jag kan leva med att Jakob Ondrejka, jag kan leva med om Jakob Ondrejka vill kasta mig under någon buss, alltså det.
Fan, vi ska ringa Jakob, känner jag.
På nästa fredag, Jakob Ondrejka i studion.
Ja. Med August på plats.
Kurr,
ja, kurr. Lite kurr.
Det är bra content,
ja. Ta hand om Jeppe Ockels, det kan behövas då. Kommer inte tillbaka någon Jakob Ondrejka.
Ja, nej, jag försöker driva din motion också, inga danskar, men det går ju sådär, så att
Ni har väl varit lyckosamma där?
Ah, jag vet inte, har vi det? Några har väl varit bra, men
Kevin och
ja, det gick ju som det gick med honom.
Ja, i och för sig. Ja, det är sant. Okay.
Vi förbjuder dem, men alltså AIK har haft en de senaste 80 åren. Det var Jakob Haugård. Alltså nu, perspektiv, tack Isak.
Frågan är Isak, om du kanske ska driva det här alltså uppe på högsta instans, alltså via SFSU, att inget allsvenskt lag får ha en dansk laget.
Nej. Nu blir Josip nervös.
Jag är bara mot innan.
Nej, Malmö ställer sig inte bakom mot
det.
Sveriges Juventus ska hålla på med något eget piss.
Ja, men de mutar väl bara någon jävel och så är det klart. Ja.
Okej, okay. Riktigt starka åsikter från Evenemangsgatan.
Okej, då, Josip Agnelli.
Ja, men härligt Isak. Tack för att vi fick ringa och ta lite på, få ta del utav Elfsborgs hybrisen.
Ja, men jag hoppas ni ringer sen och får en landslagsrapport efter januari. Skulle nog kunna ha en scouting-rapport.
Isak, jag har bara lite feedback från chatten när det kallar. Din mikrofon till nästa gång. De hälsar att du låter som en ryss på CS.
Ja, men det närmar oss Ryssland istället. Nej, jag skulle tänka på det.
Ja, det är Borås uppkoppling. Som
nej, du kan inte göra någonting åt. Exactly. Det var det. Isak, ta hand om det då, så hörs vi.
Detsamma. Ha det bra.
Hej. Ja, faktiskt, det gjorde han nu. Hade han skrikit och svurit på ryska, då hade man verkligen kunnat
liksom...
Men vilken hy, de ska vinna guld, det är topp tre. Och det är...
Ja, det är intressant utifrån att de ändå blev...
Det var inte det jag trodde när jag ringde upp.
Nej, alltså, ja, inte så mycket förstärkningar. Tappat sin bästa mittback.
Ersatt med en lika bra mittback, ja. Så att med andra ord inte så mycket bättre.
Och blev åtta, eller vad blev han, sjua?
Vi blev
whatever.
Sjua.
Ni blev sjua.
Så
har sagt.
Då då eller?
Nej, det blev
jag
de
tror
sexa.
Till och med de blev sexa.
Nej, de var gick inte de förbi oss till slut.
Nej, vi blev väl ändå femma, blev inte. Eller? Blev vi sexa?
Nu är bra sur här inne.
Gå vidare.
Ja. Så ni sitter, det är alltså två AIK-are, en blåvit, en malmöit i studion. Vi har släppt 2022 för länge sedan. Gått vidare med våra liv. Kolla upp nu snabbt hur tabellen blev. Gick Elfsborg om oss?
Elfsborg blev sexa. En på in bakom mäktiga hemma gnaschen.
Boom! Där
så jävla enkelt.
Sitt ner Elfsborg.
Pisshusen säsong av Elfsborg i fjol.
Och ändå för Malmö.
Ja.
Det är alltså klart för Malmö, eller?
Ja,
tre pinnar.
Snack om att greppa efter halvstål. Vad det gäller vad man kan fira.
Med andra ord, här och nu. Vad sa du? Elfsborg blev sexa.
Ja.
Här och nu blir ju Elfsborg sexa igen.
Ja, och det är väl... en rimlig förväntning någonstans. Ja. Alltså om jag ska tippa här nu så har jag väl Elfsborg sexa.
Vi står fast här och nu, Elfsborg sexa, Allsvenskan 2023. Josip, du har väl ingen motbud där? Kalmar och Elfsborg liksom, du vet, Malmö ska ju upp.
Mm.
Kalmar ska ju ner.
Mm.
Och de två byter ju plats mer eller mindre liksom.
Häcken något snäpp ner också.
Ja, men något snäpp ner, men de kommer ju vara där uppe.
Blåvitt ett par ner också.
Det var kval just.
Blåvitt har ett mellanår i år, blir 11.
Men gjorde fler mål på bortaplan, så ändå ett steg framåt enligt de blåvita.
Ja, nu är någon som är röd i ansiktet på någon strand i
det är nog sett vad vi säger med det pigmentet. Det är det Jocke Hanes vi pratar om. Det kan, kan vi absolut säga. Hörni, har vi något mer att ta upp eller Josip, har du rullat in några fler rykten under sändningen?
Nej,
du smattrar ju hela tiden
i din lur. Inte vad jag har sett just i ryktesväg. Det ska vara rätt lugnt. Ja, Hjalmar Ekdal och Burnley, pratar vi om det?
Ja, ah, vi har inte pratat om det, men vi har rapporterat om det på våra sociala medier.
Givetvis. Nej, det är väl en, om man skulle se det, vad var det för någon prislapp Djurgården snackade? Är det typ
35 miljoner? Där snackas det ju också om att Bayern ska ha 20%. Och då brukar det ju vara, alltså det har man ju lärt sig nu, att så här, när man pratar om 20% i vidare försäljningsklausul, då är det ju 20% på vinsten.
Exakt.
Så alltså, om Djurgården hade värvat Hjalmar för 15 miljoner utav Bayern. Bayern ska ha 20% på nästa övergång. Då är det alltså 20% på det som är över 15 när de väl säljer. Men Hjalmar kostade ju 2 påsar chips när Djurgården tog över honom. Så att Bayern ska nog ha 20% av typ hela kakan.
Mm. Jag såg vad blir det då? 9,5?
Där någonstans liksom. Ja.
Det är en smaskig, jag gissar att det var Disco som skickade ut, eller kanske inte han som skickade pushen, men hans artikel. Det kom ju en push om det i förmiddags ju.
Ja,
att Djurgården kan sälja Hjalmar för jättesumma, så mycket får Hammarby.
Det är
smaskig, alltså de murvlarna, push. De mår så bra där. Alltså.
Hur får vi in Bayern här?
Det var ju samma med Hien ju. Mm. Där vävde man ju in AIK på det, att AIK skulle ha någon form av liksom,
solidaritetsersättning.
Exakt, det var inte mycket, men här är det ganska mycket då. Så att, men vadå, det vore väl en jävla, det är en bra slant och det borde vara ett steg som kiklar för Hjalmar om inte annat.
Ja, och det är ju Burnley som gasar på mot
leder väl Championship?
Ja, och gasar på mot Premier League och då med Hjalmars status i landslaget också, så att det blir ju, ni vet, eller lyssnarna vet också reglerna kring det här med hur man är eligible för spel i Premier League. Du måste komma runt det här, det finns ett poängsystem och det i princip det enda sättet för folk från lägre rankade ligor är att du har landskamper. Så på det sättet, Championship är ju en annan grej, det är lite lättare där, men för att ta sig liksom den långa vägen så går det via Championship och sen upp i...
Du måste helt enkelt få arbetstillstånd via landskamper och spel i europeiska ligor.
Exakt.
Eller högt rankade ligor och sådär. Det är väl det som kanske drar ut på det lite grann. Men det här är ju Burnley koll på. Och det känns som en rimlig, alltså det känns som att han kommer passa bra där.
Ja.
Ja, jag tror att jag tycker att han är otroligt bra. Jag ser honom som ganska given i landslaget inom en ganska snar framtid, faktiskt.
Ja, han kommer ju vara med i en trupp.
Ja, men det är det jag menar. Jag menar inte att vi får se om han får starta. Det är väl Hien före, i så fall, bredvid Vigge. Men att han kommer vara med i en... Han är väl en av få som är på januari-turné. Eller nu skickades han väl hem, va? Eller gjorde han det till slut, Hjalmar? Skitsamma, men han är väl en av få som var med där som man känner att han kan faktiskt vara med och slå som en riktig landslagstrupp också.
Ja, definitivt. Ja, annars är det nog inte. Oavsett hur mycket Isak Edén väljer att se hans kära Elfsborgsspelare som numera landslagsspelare, så kan jag meddela honom att ingen av dem kommer vara med i ett riktigt landslag kommande liksom, alltså, samling.
André Boman kommer inte springa.
Nej,
liksom
det kommer han inte göra. Han inte göra.
Det kommer han tyvärr inte göra.
Annars är det ju bara att logga ut från Twitter ikväll när landskampen är igång. Alltså när det bara är också allsvenska spelare.
Mm.
Jag menar, allsvenska supportrar när landslaget spelar är ju hädiska. För att alla bara hejar på sina gubbar.
Mm.
Vi AIK är ju i allra högsta grad skyldiga till
med
landsknaget.
Landsknaget,
just det. Det är ju inte gåshud.
Men lite gåshud.
Men Djurgårdarna som har suttit i alla år och liksom letat fel på Sebastian Larsson. Det är om han har strumporna lite för högt upp så är det liksom bedrövlig insats av Seb. Underkänd. Och vice versa mot Danielsson och allt vad det är. Fatta idag då, nu är det en landskap som inte gäller någonting. Men när det bara är liksom landslagsspelare.
Det där dog väl när Danielsson dödade vårt EM-guld.
Jo,
alltså utan det röda kortet. Alltså England hade man ju lekt med. Så, hej då, tack och dansken i en semi.
Nu får du dem efter dig.
Hashtag facts. Dansken i en semi hade vi såklart pissat på. Deras jävla hängsyke.
Jo,
final sant. Mot Italien.
Mm.
Ah, okej, vi kanske hade kommit i torska finalen.
Med två EM.
Ja. Två EM.
Ja.
Danielsson emot.
Och Malmö, nej,
skojar bara.
Malmö,
skojar bara.
Och Malmö med två startspelare idag. Hugo, eller två från start och en på bänken. Det är Hugo,
Hugo, hur mycket pirrade det till i nedre regionen när Hugo Larsson gick ut och var ganska tydlig med att det här med FCK, det är inget för mig.
För att citera, mullet. Och tro, ja, men det där är ju formulär 1A för någon som vet vad det innebär och som har liksom läst den så kallade MFF-manualen.
Ronny Bargi läste inte den.
Ronny Bargi är inhämtad till MFF som 13-åring, så där är inte så mycket snack.
Ah, ja, men jag säger bara, han läste ingen manual.
Det där är ett undantag. Men Hugo, från alla liksom, steg för steg, läktaren, planen, A-laget, allting, det är, nej, det pirrar till. Det gör det. Det gör det alltid när det rör sådana uttalanden.
Ja, men stort grattis till det uttalandet.
Vi ska se sen när notan kommer för Hugo. Kan man gnugga händerna sen?
Gör det.
Vad var det han gör sa? Det. Vad var det? Citat, flera av världens största klubbar är på mig, slutcitat. Så,
Agent, det säger ju inga agenter de unga talanger som
ja,
har gjort det bra.
Det sa ju Hugo själv. Så att,
och vem man får höra det utav, tror du? Jo, hans agent såklart. Vi får väl se när Hugo Larsson är klar för Manchester City, Barcelona, Real Madrid eller dylikt.
Kan Ero, kan Hugo, så säger vi.
Vad jag vet är det bara en allsvensk klubb som har sålt en spelare raka vägen till Real Madrid. Bara vad jag vet.
Ja. Går vi ut på
Gana Eromarkanen. Vi tackar för visat intresse. Kalle, gör vad du vill med det här avsnittet. Vi säger tack och hej. Vi hörs igen på
onsdag. Har ni inte en sån dubbel high five på att Gnaget har sålt den?
Bam, där har vi den. Vi säger tack för den här gången. Vi hörs igen på onsdag. Hej allihopa.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.